De mest tragiska stegen i mänsklighetens historia var de som togs ut ur Edens lustgård och bort ifrån gemenskapen med Gud. De mest ljuvliga stegen som har tagits i mänsklighetens historia, ja, det är de som går ut med budskapet om frälsningens under och vägen tillbaka till gemenskap med Gud. Romarbrevet tecknar konsekvenserna både av stegen bort från Gud och stegen tillbaka till Gud. Romarbrevet säger sanningen om människan, nämligen att hon medvetet lämnade Gud och medvetet håller Gud utanför sitt liv och lever därmed i konsekvenserna av detta sitt val, sig själv till olycka. Jag har valt att återvända till Romarbrevet någon månad framåt kanske, för att återigen påminna oss om grunderna för vår kristna tro. Romarbrevet har ju blivit någonting av den kristna trons katedral. En byggnad som frapperar lika mycket i sin detaljrikedom som genom helhetens majestät och harmoni. Romarbrevets oskattbara värde har demonstrerats genom hela kyrkohistorien. Det fanns en biskop på 300-talet som hette Chrysostomus i dåvarande Konstantinopel. En mycket, mycket god förkunnare var han dessutom. Han lät någon läsa Romarbrevet högt för honom själv minst en gång i veckan. Martin Luther på 1500-talet sa om Romarbrevet att detta brevet är det rätta huvudstycket i Nya testamentet och det allra klaraste evangelium. Och det förtjänar att en kristen människa icke blott kan det utan till ord för ord, utan också dagligen umgås med det som själens dagliga bröd. Romarbrevets centrala huvudämne är Guds nåds evangelium. Det skrevs av en jude som talade hebreiska som modersmål eller arameiska. Det skrevs på grekiska som var den tidens allmänna språk. Och det skrevs till romare som egentligen hade latin som sitt modersmål. Och det är någonting av de här tre språken, hebreiska, grekiska och latin, som går igen i Romarbrevet med tanke på det som stod över Jesu kors. Jesus, judarnas konung, på hebreiska, latin och grekiska. Det liksom antyder det här brevets universella värde. Kristi herravälde hade börjat gripa omkring sig över hela det romerska imperiet, som ju inte var något litet imperium minsann, sträckte sig ända bort i Asien och ända långt upp i Europa, in i Storbritannien som ni vet. Och i Rom bodde kanske 1,5 miljon människor uppskattningsvis på den här tiden, av vilka över 1 miljon var slavar. Det fanns en hednisk majoritet, men det fanns också en judisk koloni. Och evangeliet hade trängt in i båda dessa kulturer. Möjligen var det så att man på pingstdagen i Jerusalem, då ni vet det, samlades judar från hela romarriket, också fanns judar med därifrån Rom. Det står så i Apostlagärningarna 2. Och som utifrån den dagens väckelseupplevelse, då 3000 och fler kom till tro, också fanns romare som återvände till Rom och Italien med evangeliet brinnande i sina hjärtan. Möjligen var det så som församlingen i Rom hade börjat. Kristi herravälde hade fått ett fotfäste också i Rom. Och när det väldiga romarriket så småningom började uppluckras och falla samman, så bestod evangeliets herravälde. Och de romerska kejsarna, de kan vi idag endast stifta bekantskap med genom historieböckerna. De har för länge sedan abdikerat. Men evangeliernas herre och kung, Jesus Kristus, sitter fortfarande på sin tron och går att personligen lära känna här och nu i vår tid. Han lever fortfarande. Trons lydnad håller fortfarande på att upprättas bland alla folk. Romarbrevet, det är som en rättssal till vilken åklagaren Paulus kommer med portföljen full av bevismaterial som han nu på ett förödande sätt framlägger för hela juryn, vilket är Romarbrevets läsare och vilket är vi här idag, för att vi ska förstå vårt desperata behov av just nådens evangelium. Han lägger först fram för oss vår belägenhet som syndare. Det är nödvändigt att man ser syndens allvar och verklighet innan man kan börja uppskatta nådens skönhet och nödvändighet. Ni kanske har lagt märke till att juvelhandlare, juvelerare, och där man säljer diamanter och guldringar, att de ofta skyltar med dessa vackra klenoder mot bakgrunden av en svart sammetsduk för att få diamantens sken att framträda så mycket skönare. Så behövs den där mörka ytan bakom, och någonting av det här finns i Romarbrevet. Han tecknar den mörka bakgrunden, syndens realitet, för att framställa nåden i dess större skönhet. I det kapitel som vi har läst så handlar det först om det universella behovet av rättfärdighet, och det fortsätter in i andra och tredje kapitlet. Både hedningar och judar är i behov av en rättfärdighet från Gud, för vi klarar inte av det här själva. Och vad gäller rättfärdighetsfrågan, så beskriver han för oss i verserna 18 och framåt hur ett totalt sammanbrott har ägt rum, både bland hedningar och judar. Först påvisar han hedningarnas skuld och sen judarnas skuld. Och slutsatsen blir i kapitel 3, som vi ska se nästa söndag, att hela världen faktiskt står i skuld inför Gud och är i behov av nådens evangelium. Vi kommer alla att sitta där tigande på de anklagades bänk utan att ha någonting att anföra till vårt försvar. Vers 18, låt oss börja. Guds vrede uppenbaras från himmelen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Människosläktet har lämnat Gud medvetet, antyder den här versen. Och därför lever vi också ansvariga för den värld som vi har skapat till vad den är. Det är konsekvenserna av vårt medvetna val, att valet bestod i att välja bort Gud. Och när det står att Guds vrede uppenbaras, så är inte det ett uttryck för Guds dåliga lynne eller bristande temperament, eller att Gud skulle befinna sig på dåligt humör och lätt få raseriuppbrott så fort någon irriterar honom. Utan Guds vrede i det här avseendet, det är en domares indignation över att rätten förtrampas, den rätt som man själv har fastställt för människosläktet. Det handlar om en helig indignation över synden, en rättslig vrede över att lagen ständigt bryts. Kanske vi kan känna någonting liknande om vi skulle se ett barn misshandlas, till exempel. Visst skulle vi fyllas av en ilska, och ingen skulle kunna påstå att den vreden är malplacerad. Den är rätt placerad. En ilska över någonting som är så uppenbart fel, den är befogad. Och det är den sortens heliga indignation som Gud känner, en helig Gud känner över all synd, över all ondska. Och faktiskt är det så att om Gud verkligen är en god Gud, så måste han samtidigt uttrycka misshag över ondskan. Guds godhet kräver att han reagerar mot det som är ont, annars vore inte Gud en god Gud. Guds kärlek är en helig kärlek. Därför hatar Gud det som är motsatsen till hans helighet, nämligen synden. Och det är faktiskt sant, även om vi inte tycker om att höra det, att det förhåller sig på det här sättet. Romarbrevet 1 är ingen sympatisk läsning för oss människor. Vi irriterar oss över det. Jag läste till och med någonstans att det, när man sänder rikstäckande gudstjänster via radio eller tv i Kanada, så får man inte läsa offentligt, alltså det textavsnitt som Fredrik läste här i vår gudstjänst, därför att det anses vara så anstötligt och sårande för många människor. Olydnad mot skaparen har bestämda följder. För Gud är en rättvis domare. Den helige andes uppgift, säger Jesus, det är att överbevisa världen om synd, om vad synd är. Och om rättfärdighet, att vi behöver en annan rättfärdighet än den vi själva kan åstadkomma. Och han överbevisar också om en rättvis dom som ska komma. Allt det här tycker vi är obehagligt och skulle helst vilja liksom bara skuffa undan och slippa betrakta. Men det vore att förvanska verkligheten, och vi har inte rättighet att göra det. Om ett telegrambud har i uppgift att frambära telegram, så måste ju det telegrambudet också överlämna telegram som har ett dåligt budskap. Och det är svårt naturligtvis. Och jag vet hur svårt det är att gå till nära anhöriga med ett dödsbudskap, att någon har dött i deras familj. Det är fruktansvärt smärtsamt, men icke desto mindre är det som sanningen kräver. Och på samma sätt, jag nästan känner så här idag, att få nödgas frambära ett sånt här budskap är inte bara svårt, det är smärtsamt, och jag vet att det är frånstötande. Men enligt Jesus har mänskligheten själv dragit domen över sig. Han säger att detta är domen, att när ljuset, han själv, kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Vi tålde inte hans rena blick, hans avslöjande, genomträngande blick. Till slut blev den så obehaglig för oss att vi beslutade oss för att göra oss av med honom. Guds vrede, uppenbara, står det, blir synlig. Hur då? Jo, i mänsklighetens nuvarande tillstånd. Hur då, undrar vi? Jo, jag ska förklara, säger Paulus. När människan valde att göra uppror emot Gud och liksom åsidosätta Guds vilja, så utlämnade Gud dem som ett resultat av detta. Så överlämnade han dem åt att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen syndens väg. Han lät oss löpa linan ut. Vi sa, vi vill välja synden. Och Gud sa, jag respekterar det valet, men ni får också ta konsekvenserna av det och fortsätta den livsstilen. Han lät oss fortsätta att framleva vårt liv på det sättet, så som vi hade valt. Och vi fick själva uppleva i vår egen historia det vedervärdiga i synden. Människan ägde nämligen kunskap om Gud, står det här. Men hon valde att ignorera den kunskapen, att förkasta den kunskapen, att inte låta den kunskapen få vara styrande för hennes liv. Och som dom för detta har hon fått fortsätta att förkasta Guds kunskap och se vad konsekvenserna av det leder till. Tillståndet i världen idag är liktydigt med att människan skördar sin egen sådd. Och ändå så knyter vi näven mot Gud och säger, hur kan du tillåta att världen ser ut som den gör? Det står i vers 18 att människan håller sanningen fången i orättfärdighet. Det betyder att vi med hjälp av orättfärdighet undertrycker sanningen. Vi liksom kväver den. Vi tillåter inte den att komma till tals med oss. Och för att hålla den undertryckt så framhärdar vi att leva ett liv som misshagar Gud. För det är det sätt på vilket vi tystar Guds röst. Vi vet sanningen, men vi vägrar låta den tala med oss. Människan har ett inre vittnesbörd om en Gud som finns. Ett inre gudsmedvetande. Men vi vill inte erkänna det. Ty gjorde vi det? Jag talar om mänskligheten i stort. Gjorde människan det om hon erkände Guds existens och det medvetande hon har om Gud i sitt inre, så måste ju nästa fråga bli, ja, men varför rättar du då inte ditt liv efter den sanningen? Och det skulle innebära att hon inte längre kunde vara herre över sitt eget liv. Dessutom lever vi som människor i en ständigt pågående predikan som natt och dag sträcker sig ut över både jord och universum. Vi bor i en predikan. Och så säger vi, varför säger inte Gud någonting? Han talar varje morgon när solen går upp. Han talar varje natt när stjärnhimlen sprider ut sina vackra stjärnor. Ingen människa kan någonsin säga till Gud en dag, oj, jag hade ingen aning om att du fanns. Jas, säger Herren. Såg du aldrig vitsipporna breda ut sig i björkdungen fram i maj? Jo, visst såg jag det. Följde dig då aldrig in att det skulle kunna finnas någon som var bakom den här skönheten? Jo, visst kom tanken till mig. Varför följde du inte ner och tackar och tillbad? Såg du aldrig stjärnhimlen sprida ut sitt gemak en vinternatt? Jo, visst såg jag det. Följde dig då aldrig in att det skulle kunna finnas någon som är större än dig? Jo, visst kom tanken. Varför tackade du då inte? Varför tillbad du då inte? Ja, det står i vers 19 och 21 att det man kan veta om Gud, det kan vi själva se. Gud har gjort det uppenbart för alla människor. Över hela jorden sträcker sig Guds predikan. Allt sedan världens skapelse har det varit så att människor har kunnat se Guds osynliga egenskaper. Hans eviga makt, hans härlighet, hans osynliga väsen kan uppfattas och förstå genom hans verk som är synliga. Därför, säger Paulus, finns det inget försvar för den som säger, jag har inte kunnat lära känna Gud. Jo visst, hade du det. Vad säger skapelsen om Gud? Ja, den uppenbarar hans osynliga väsen. Det vill säga, den innehåller, den uppenbarar för oss fotspåren av en osynlig Gud. Vi ser Guds fingrars verk. Vi ser hela skapelsen bära Guds signatur. Jämför med ett stort, vackert konstverk. Och när du betraktar det så avslöjar det alltid någonting om konstnärens annars osynliga tankar. Men genom konstverket kan vi ana någonting av vad konstnären har tänkt eller känt. Visst är det så. Så är det också med skapelsen. Ingen kan säga, jag har ingen aning om vem Gud skulle kunna vara. Den uppenbarar också Guds eviga makt. Det står i psalm 90, förrän bergen blev till, så är du och Gud. Den uppenbarar en Gud som fanns innan skapelsen fanns. Och som med sin makts ord nu bär allt. Så att det inte är ett kaos, utan ett kosmos. Ett ordnat kosmos. Där vår egen jord snurrar troget sitt varv varje 24 timme. Och runt solen ett varv varje år. År ut och år in. Guds skapelse uppenbarar också Guds storhet och vishet och majestät. Och som vi läser ifrån de mäktiga orden i Jesaja 40. Får jag påminna om det. Vid vem vill ni då likna mig? Att jag skulle vara så som han, säger Herren. Lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Jo, det har han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Ja, så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir. Och astronomerna idag har inte en aning om hur många stjärnor som finns, inte ens i vår egen vintergata, i vårt eget stjärnsystem. Det är myriaders myriader, den är oräknelig. Och bortom vårt solsystem, ytterligare oräkneliga solsystem. Och ingen vet var det någonsin slutar, var universums gränser finns. Gud vet om varje stjärna, varje himlakropp. Han har till och med namn på alla. Det säger någonting om hans gudomshärlighet och vishet och makt. Ingen människa kan någonsin säga, jag hade ingen aning om din makt och storhet. Ja, uppenbarelsen i skapelsen är så påtaglig och tydlig i sitt språk att den som denna bevisbörda till trots väljer att förneka Gud faktiskt är utan ursäkt. Med mikroskopets hjälp kan människan idag betrakta skapelsens minsta beståndsdelar och byggstenar. Vi förundras över cellens sammansättning idag. Och samtidigt kan vi med hjälp av teleskopet och stjärnkikarna förundras över de oändligt avlägsna himlakropparna och se solsystem fjärran ifrån vårt. Och allt tycks uppenbara en ordning och en komplexitet och en ändamålsenlighet. Att det är väldigt svårt att tänka sig att dess enda upphov skulle vara slumpen. Dess enda upphov, slumpen. Det enda logiska vore istället att utropa: vilken skapare, vilken Gud vi har. Och att kasta sig ner och tillbedja och tacka honom för att han har skapat oss så övermåttan underbart. Men just detta förvägrar sig alltså den moderna människan att göra. Hon tillskriver hellre slumpen äran än en personlig Gud. Och vet du, jag tror det gör människan ont. Jag tror det gör människan ont att förvägra sig att rikta sin tacksägelse till den store guden. Att liksom ständigt tystna det tydliga talet som ständigt kommer till henne genom predikan i skapelsen runt omkring henne, året runt. Hålla för sina öron och förvägra sig lyssna till rösten som försöker komma till tals med henne. Skulle människan däremot säga: jo, men det finns nog en Gud, för det vittnar skapelsen om. Han måste vara stor och underbar, och den mat jag dagligen äter måste vara ett resultat av hans godhet. Om hon istället för att bara rovgirigt kasta sig över maten, som barnen gör på Bamba och som vi vuxna gör på restaurangerna, istället stannade upp och sa: tack gode Gud, min skapare, för mat som du tillhandahåller också idag. Om man började göra så och liksom respondera på den uppenbarelse som är given, så tror jag också man därmed öppnade sitt hjärta för ytterligare uppenbarelse, och evangeliet skulle komma som en naturlig pusselbit i människans sökande efter en personlig relation till den guden. Som det var för Cornelius i Apostlagärningarna 10. Han kände inte till frälsningens väg. Han visste inte om Jesu Kristi död och uppståndelse. Men det står att han fruktade Gud. Så långt han kände Gud så tillbad han Gud och tackade han Gud. Och när han på det sättet öppnade sitt hjärta, så beslöt Gud att till och med ta aposteln Petrus hem till Cornelius hus där uppe i Antiochia för att ge honom evangeliet om Jesus Kristus. Och Petrus hinner inte mer än börja sin predikan där hemma i Cornelius hus förrän de öppnar sitt hjärta för budskapet om Kristus och genast tar emot glädjebudskapet, och den heliga ande bekräftar deras nya födelse med att uppfylla dem. Och det var liksom den rätta pusselbiten på rätt tid och rätt plats. Jag hörde talas om en avguda konstnär i Afrikas urskogar som tillverkade från ett stycke trä som han hämtade i skogen en slags avgud för sina stamfränder. Han mejslade till det där stycket trä, eller högde och skarde och täljde så att det blev en liten avgud som han putsade på lite färg och snyggade till. Och så sålde han den till sina stamfränder, och de tog hem det till sin hydda, hängde upp det på en vägg och föll ner och tillbad. Men så började han tänka så här: här tillverkar jag en gudar med mina händer som mina stamfränder faller ner och tillbeder. Men vem har gjort mina händer då? Den Gud som har gjort mina händer måste ju vara större än de gudar som jag gör med mina händer. Och så gav han sig ingen ro, för han liksom: jag måste få svar på vem har gjort människans händer. Den guden måste vara större än våra stamgudar. Och han begav sig ut på en vandring och han frågade sig fram: har ni hört talas om den Gud som skapade människans händer? Nej, det hade de inte gjort. Men så småningom så fick han höra om det budskap som missionärer hade förkunnat. Om den högste guden, skaparguden, som hade skapat människan inklusive hennes händer. Och han kommer till den missionsstationen som fanns där. Och han undrade: Känner ni den Gud som har skapat människans händer? Ja, visst gör vi det. Inte bara känner honom, vi vet också att han älskar oss, för han har sänt sin son. Och så berättar de evangeliet om Jesus, och den här avgudakonstnären tog genast emot evangeliets budskap, därför att han redan hade öppnat sig för den allmänna uppenbarelsen, nämligen att det måste finnas en Gud som är större än mina händer, än mig, med andra ord. Ja visst. Men om man stänger sig för den uppenbarelse som redan finns, varför skulle Gud tillhandahålla mer uppenbarelse? Gud väntar att människan ska kapitulera. Guds medvetandet finns hos alla folk och i alla kulturer. Antropologerna vet att det inte finns något naturfolk i världen idag, och så långt tillbaka man vet, som inte har erkänt eller erkänner en skapargud. Tron på den högste guden omfattar man trots att man har sina stamgudar. Och man säger ofta, ja visst tror vi på skaparguden, men vi har glömt bort hans namn och vi vet inte hur vi ska tillbedja honom. Det var så länge sedan vi kände honom. Och ifrån de uttalandena kan man sluta sig till att kanske längre tillbaka i tiden man tillbad gemensamt den högste guden, skaparguden, precis som första Mosebok beskriver om det samlade människosläktet. Man bär med sig kunskapen om skaparguden, men man har tappat kontakten med honom. Det sägs om Napoleon, när han befann sig på ett av sina skepp ombord på ett skepp i Medelhavet under sina krigsresor som han var duktig på. Han vandrade ombord på däcket på skeppet en natt och stannade upp därför att han hörde några av sina officerare skämta om Guds existens. Och det gillade faktiskt inte ens Napoleon. Han stannade upp och han sa till officerarna, innan ni gör er av med Gud, så måste ni göra er av med dem där. Och så pekade han upp mot den strålande stjärnhimlen. Innan ni gör er av med Gud, måste ni göra er av med det vittnesbörd som stjärnhimlen om Gud utgör. Och det är ju inte så lätt. Psalm 19 säger, himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. En stark förkunnelse som ingen kan tysta. Man kan bränna biblar, man kan sätta kristna i fängelse, man kan tysta evangelisterna, men man kan aldrig tysta stjärnevärldens och skapelsens predikan. Den pågår dag och natt. Och vi som genom våra vetenskapliga framgångar vet så mycket mer om skapelsens sammansättning och fantastiska uppbyggnad och funktion, vi borde med ännu större respekt och beundran tacka och tillbedja Gud. Vi vet ju ännu mycket mer om hur Gud har sammansatt skapelsen, och vi borde ännu ivrigare prisa honom. Vetenskapsmännen borde vara de första som erkände Guds storhet. Och många gör det. Det ska vi komma ihåg. Många vetenskapsmän förhåller sig väldigt ödmjuka till frågan om en Gud, och inte så tvärsäkra som de som vet mindre men kallar sig ateister. När vi valde att inte lyssna till skapelsens vittnesbörd, så hände någonting tragiskt, som står i vers 21 och vers 28. Deras oförståndiga hjärtan blev förmörkt. När man sa, vi klarar oss utan Gud, så ledde deras högmod till dårskap. För dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. De visa säger inte så. Och det står ändå i vers 22, de ville gälla för att vara visa, men blev till dårar. Vi älskar att dela ut Nobelprisen och erkänna de stora hjärnorna. Men vem tackar Gud på en Nobelfest? Och jag undrar om inte till och med Gud ler när han ser festligheterna, när han ser hur vi upphöjer människor för deras vetenskapliga bedrifter, men underlåter att erkänna den högste av alla, den visaste av alla. Ja, deras dårskap förstärks genom att de kallar sig för visa och kloka. Om de inte gjorde det, så kunde vi kanske förlåta. Det är precis som om någon skulle säga, jag är expert på svampar. Och så tar han en svampkorg och går ut i skogen och kommer tillbaka med en massa giftsvampar. Hade han inte sagt att han var expert på svampar, kanske vi skulle kunna förlåta. Men nu så förstärker han sin dårskap, eller hur? Eller om någon säger, jag är expert på isar, och ser han sig ut på den svaga sköra isen nere i hamnen nu, va? Oj, och ramlar rakt igenom naturligtvis. Och förstärker det med sin dårskap på grund av att han sa, jag är expert. Va? Så är vårt förhållningssätt. Vi tycker oss vara så duktiga. Vi kan ju och vet ju så mycket. Men ändå blir vi till dårar när vi inte ens tar första steget på vishetens väg, som är att frukta och respektera och vörda Gud. Vers 23. Ytterligare bevis för sinnets förmörkelse. De bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor och djur. Är inte det dårskap? Ja, Jeremia säger i sitt andra kapitel, eller Herren säger genom Jeremia, se på mitt folk, de har begått en dubbelsynd. Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och tagit sig för att gräva egna brunnar som inte ens håller vatten. Grundliga källor. Hur kan man göra så? Byta ner sig, helt enkelt. Det avslöjar vår dårskap. Människan sa, vi vill gå den vägen. Och Gud sa, ja, varsågod. Han respekterar vår myndiga ålder, så att säga. Vi får ta konsekvenserna av vårt val. När människan lämnade Gud blev straffet att hon ohämmat fick fortsätta på sin egen inslagna väg. Och när människan började tillbedja och älska det skapade framför skaparen, så förfaller hon snart själv till att leva på det skapades nivå enbart. Hon höjer sig inte över stoftet. Hon förlorar liksom sin upprätta hållning och sin hållning gentemot Gud. Och hon blir någonting mindre än Guds avbild till vilket hon en gång blev skapad. Hon förlorar någonting av sin mänskliga, gudomliga värdighet. Med ära och härlighet krönte han en gång människan. Med kronan mycket på sned träder hon ut ur ledens lustgård. Hon förlorar sin värdighet. Endast en helig Gud kan uppfordra oss till ett heligt liv. Men när inte längre Gud är helig, varför skulle vi vara det? När Gud bara är den stora psykoterapeuten vars jobb det är att säga förlåta oss hela tiden, var finns uppfordran till ett heligt liv? Tillbeder man materialismen förlorar man sin själ. Man blir aldrig någonting högre än det man tillbeder. Sätter man sin egen tillfredsställelse först finns det ingen gräns för vad man vill tillåta sig. Den skapade människokroppen till och med blir ett medel endast till tillfredsställelse av mina egna begär, inte till att förhärliga Gud, inte att vara ett tempel för den helige ande. Det står om människorna i den yttersta tiden, andra Timoteus 3, att de ska kännetecknas av att älska vällust mer än Gud, att älska egen njutning, alla kategorier, mer och för än Gud, även om det ska finnas ett sken av Guds fruktan kvar. Man söker liksom egen tillfredsställelse till varje pris och på vilket sätt som helst. Till och med på sådana sätt som var tvärt emot Guds syften med människokroppen och mot Guds syften med man och kvinna. Vår tid tycks vara besatt av de här sakerna. Allt blev förvrängt. Allt blev missriktat. Bibeln riktar sig inte här mot enskilda individer och anklagar dig, utan mänskligheten i stort. Sen får du själv spegla dig i de här sanningarna och se om det också gäller dig personligen. Och i verserna 28-31 så beskrivs alltså en lista med synder som jag tänkte först, det ska du inte läsa, Fredrik, men sen sa du ska nog läsa det också. Fast man inte får läsa det i kanadensisk TV. Observera att Guds fientligt beteende också är samhällsfientligt. Ondska är inte någonting bra i samhället, eller hur? Det är att vilja skada andra. Girighet, det är att behärskas och drivas av begäret att få mer och mer och mer. Det är den enda synden i Nya testamentet som kallas för avgudadyrkan. elakhet, fulla av avund, att se med ont öga på att andra personer har tillgångar, begåvningar eller åtnjuter framgångar och inte jag. Stridslystnad, gärna ta till ordstrider för dess egen skull. Svek, att under sken av ärlighet och vänskap försöka bedra en medmänniska. Illvilja, gärna tyda allting hos sin nästa till det värsta. Skvaller och baktaleri, för ogrundade rykten vidare utan att betänka att det kanske skadar en medmänniska. Fräcka, övermodiga, skrytsamma, behandlar andra på ett överlägset sätt. Upproriska mot sina föräldrar, stod det till och med. Trolösa, bryter förbund, löften och överenskommelser. Ser ingen heder i att hålla löften. Kärlekslösa och hjärtlösa, står det till sist. Saknar medlidande med andra människor i deras nöd. Detta är den bistra sanningen om människan. Och när vi ser ut över vår värld idag, så måste vi erkänna att det faktiskt kännetecknar också vår tid. Vet du, en missionär som kom till en helt ny stam där han aldrig hade varit förut, och av någon anledning så läste han just det här stycket ifrån Romarbrevet 1. Och de förstod detta språk som han läste på. Och de blev mycket upprörda och uppbragta. Och missionären trodde förstås att oj, nu har jag gjort mig till deras ovän genom att läsa det här. Men det var inte honom de var arg på, utan de kom fram till honom och sa: vem av de våra är det som har skvallrat för dig om hur vi är? Vem har talat om för dig hur vi lever? Alltså, de hade känt sig träffade, precis träffade. Men de trodde att det kan ju inte han veta, det måste vara någon som har talat om det för honom. Detta är alltså en spegel som vi får se oss i och som säger sanningen om oss i vårt oförsonade tillstånd. Sanningen om människan är att hon medvetet lämnade Gud och lever i konsekvenserna av detta sitt val. Diagnosen är mycket allvarlig. Patienten, mänskligheten, är döende. Och om vi inte godtar den diagnosen, finns heller inget hopp om räddning. Finns inget skäl för att ta emot det botemedel som erbjudes. Om inte synd finns, varför skulle jag då behöva nåd, till exempel? Och så slutar kapitlet i vers 32. Det är inte nog med detta, säger Paulus. De vet att allt det här är fel egentligen, och att den som framhärdar en sån livsstil går mot en säker andlig evig död. Det räcker inte att de framhärdar en sån livsstil själva, säger han. De ger också sitt bifall till att andra lever så. Detta tror jag är för att tysta sitt eget dåliga samvete. Det känns alltid bättre om andra gör likadant, eller hur? Och du känner ursäkten från dina egna barn när vi tillrättavisar dem för en sak. Genast säger de: ja, men de andra gör också så. Alla andra, han gjorde så, hon gjorde så. Alltså, underförstått, det var väl inget större fel. Och på så sätt urskuldar vi oss ständigt. Ja, men detta är ju ett gängse förhållningssätt numera, säger vi. Alla gör ju så här, mer eller mindre. Och vi till och med berömmer varandras skicklighet i att lura staten på pengar. När Gud inte längre är för oss, är synden inte heller synd i våra egna ögon. Vi vägrar med alla medel att erkänna det. Vi inte bara urskuldar oss, vi stöder syndens utbredande med sådana förhållningssätt. Allt detta visar hur innerligt väl vi behöver nåd. Utan nådens evangelium är världen förlorad. Vi börjar förstå varför Paulus såg sitt budskap som det enda hoppet för en dömd värld. Guds dom faller inte över okunniga som inte vet bättre. Den faller över dem som vet men vägrar att leva upp till sin kunskap, eller försöker glida undan ansvaret genom att sätta sig till domare över andra, som vi ska finna nästa söndag. Befrielsen finns endast i Jesu Kristi blod. Hur är det med dig?
håller du på att undertrycka sanningen. Och genom ett orättfärdigt sätt att leva liksom försöker nedtysta Guds röst. Hur många gånger har du hört Guds röst säga sanningen om ditt liv, om ditt behov, men valt att inte bejaka den rösten? Vet du vad du måste göra för att gå förlorad? Ingenting. Ingenting. Bara fortsätta som du gör, att tysta Guds röst. Du är redan under Guds dom. Att omfatta sanningen är att tillägna sig Guds rättfärdighet. Erkänna att ingen annan grund har jag att stå på än den rättfärdighet som du vill skänka åt mig. Vill du idag inte falla ner och tillbedja honom? Ge honom äran, tacksägelsen. Må Gud utransaka dig och mig, var och en. Och må vi vara ärliga. Är vi på väg bort från Gud? Eller är vi på väg till Gud? Eller ännu bättre, är vi på väg tillsammans med Gud? Tänk att det är möjligt. Han älskar dig. Och han vill inget högre än att vända ditt liv till en innerlig gemenskap med honom själv. Amen. Käre gode Gud, hjälp oss att inte fly undan sanningen om oss själva. Och hjälp oss att inte vara så rädda för att tala om det som i människors öron är anstötligt. Och tro att vi därmed döljer oss, eller tro att vi därmed är mer kärleksfulla. Herre, du är kärleksfull, och därför har du också sagt oss sanningen. Du har ställt diagnosen på oss som människor för att vi ska förstå allvaret och nödvändigheten i att motta din behandling som heter syndernas förlåtelse på grund av Jesu Kristi blod. Herre, vi ber att ingen i den här gudstjänsten ska leva i opposition emot sanningens röst. Hjälp oss, Herre, att ödmjuka oss, att ge dig rätt. Om någon bekänner sina synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Tack för nåden i Kristus, Herre. Hjälp oss att gå in i den här veckan sanningsenliga som människor, mot varandra och mot dig. I Jesu Kristi namn.